har en, ska jag säga, en predikan själv är lite så halv inspirerad över. Och det är alltid farligt, för jag är det oftast förr och sen är deprimerad efteråt. Lite som Elia och Jona. Man på något sätt går in med segerförvissning och så går man hem med svansen mellan man ben och vill sluta i församlingen. Men det är så normala pastorsyndrom som du lär dig sen när du är pastor. Men jag skulle idag vilja tala kort om det fantastiska faktumet om Gud är för dig. Och jag har ju en av de absolut, enligt mig, de bästa och starkaste bibeltexterna som vi kan läsa om, tycker jag, hela Bibeln. Evangeliet komprimerat, kan man säga, i Romarbrevet 8, 31-38. Och vi läser i Jesu namn en del verser. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och där tycker man Paulus kunde ha sagt en punkt någonstans i mitten. Det var en rejäl vers. Men det är ju helt fantastisk. Den här texten, man skulle inte behöva säga så jättemycket mera. Men jag har ju en liten pytteliten förkärlek till exegetik. Alltså att förklara textens innehåll. Och kanske kunna lysa på några små saker som förhoppningsvis ska kunna uppmuntra dig. Jag menar, om inte idag kan uppmuntra dig så tror jag aldrig någonsin kommer att kunna uppmuntra dig. För det har jag på något sätt det är min plan lite, jultiden man ska vara glad att hålla på. Jag tänkte att idag ska jag försöka i alla fall lyfta fram fyra enkla men starka sanningar ur den här texten. Som ska kunna på något sätt få dig och mig att förstå vad Guds rike och evangelium handlar om. För det första, Gud är inte emot dig, han är på din sida. Och det på något sätt tycker jag är ganska stort. Alltså Gud är inte emot dig. Ibland när man på något sätt läser gamla testamentet och så läser man lagen. Har ni varit där någon gång i tredje Mosebok? Och en väldigt seg sak när man kommer emot i sin bibelläsningsplan. Det börjar med nedförsbacke första Mosebok. Och sen kommer på något sätt väggen emot där i mitten av andra Mosebok. Och väggen är väldigt brant ända in i femte Mosebok. Och där någonstans så kan man uppfatta att Gud är inte för människan. För det är lag, 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 lag. Men så funderar jag häromdagen när jag haft en weekend här med min dotter. Och det händer sig i min relation för tillfället med min snart tvååriga dotter att jag säger mer nej än ja. Hon är på väg att göra det ena, nej. Hon tänker göra det andra, nej. In med fingrarna, eluttag, nej. Det är massa nej hela tiden. Och på något sätt, det får mig att förstå att trots att jag säger nej till min dotter betyder det ju inte att jag är emot henne. Och tror i ljuset av detta så behöver vi förstå också lagen. Gud är inte emot människan. Han är för den och därför gav han lagen. Lagen är inte ond utan är till för att hjälpa människan. Så Gud är inte emot dig, han är på din sida. Och då vi läser Bibeln så förstår i alla fall jag en sak. Nämligen hur Gud alltid är för människan. Trots våra fadeser och misslyckanden så tycks Gud ha bestämt sig för att älska oss med evig kärlek. Inte bara med ord, utan handlande genom hela historien så bevisar det här gång på gång på gång. Vi finner på många ställen hur Guds plan för människan redan utstakades i moderlivet. Jag vet inte hur mycket du tänkte på det när du simmar omkring i ditt moderliv. Men jag tror i alla fall man kan konstatera att långt innan vi själva hade en förmåga att fatta beslut så hade Gud planerat en framtid för dig och mig. Och Jeremia 1:5 säger så radikalt att Gud säger att han hade planer redan innan man formades i moderlivet. Och det på något sätt talar ju lite om den här storheten när det kommer till Guds tro på dig och på mig. Guds tankar för oss är alltid mycket större än vi kan våga tro och hoppas. Gud tänker gott om dig. Han är för dig. Människan tycks alltid ha svårt att fatta det här. Vi känner oss förbisedda och inte accepterade av Gud. Och det kan ju hända att kyrkan drar i sitt strå till stacken genom att inte visa världen detta hopp, denna kärlek och detta evangelium som världen både förtjänar och behöver. Evangelium kommer ju från grekiska och talar om de glada budskapet. En evangelist, det kommer från det grekiska ordet när en man stod på torget och han ropade ut nyheter och förhoppningsvis de är glada ibland. Att det på något sätt handlar om att vi ska bli ihågkomna som de människor som bär ett hopp till den här världen som ibland kan te sig mörk. Paulus säger, vad ska vi nu säga om detta? Han har haft en lång, fin andlig utläggning de första 30 verserna i Rombrev 8. Men vad ska han nu sammanfatta det här med? Att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Vem kan vara emot dig om Gud är för dig? Jag vet inte, alltså när jag växte upp hade de väldigt odemokratiska, jag kallar det lite halvmobbning, sak man höll på med gymnastiken i lågstadiet, nämligen man skulle välja lag. Och så en lång cirkel, det var 31 stycken i mitt lågstadie, och så skulle man välja fotboll eller boboll eller cricket eller vad man höll på med. Och så började de, och så visste man alltid vem som for. De 10 elitidrottarna. Och så tog den och minska kön kvar, tills man var ensam kvar där. Och funderade, när ska man få nåden att bli vald? Och det känns ju inte alltid på något sätt att man är vald. Men man visste också ibland att hade man den där ena killen på sitt lag, då hade man en ganska stora chanser att vinna, för han var absolut bäst. Och med i landslag och grejer på ungdomsåren. Men det är också så att om Gud är för dig, vem kan då vara emot dig? Och nu ska jag säga någonting som du borde skriva på minst 3 olika språk. Närpes, svenska och ryska. Han vill inte bara vara din Gud. Han vill vara din vän. Jag tror vi behöver fatta den innebörden av att ha Gud som vår vän. Jesus säger, jag kallar er inte längre senare, utan jag kallar er vänner. För allt vad Fadern har visat mig har jag visat för er. Jag vet nu inte hur din relation är med din bästa vän. Men min erfarenhet, och här är jag av nåd välsignad, så är min erfarenhet så här, att om mitt liv krisar sig och kampen blir för stor, så kan jag alltid vända mig till mina vänner. Och det inte bara finns där, utan det också hjälper mig. Och det får mig att känna att det vill vara mina vänner. En har hjälpt mig då är tiden haft det svårt ekonomiskt. En annan har hjälpt mig när jag gått igenom livskriser. Och en tredje har ställt upp när bilen har pajat. Alltså det är vänner som gör någonting för en, för att de är ens vänner. Om nu mina begränsade, om jag får säga som så, nu finns alla här i publiken. Om mina begränsade vänner ställer och gör så mycket för mig, hur mycket mer ska inte en obegränsande guden som vill vara din och min vän ställa upp då vi behöver honom? Vi har en Gud som vill vårt bästa. Vi har en Gud som då möjlighet ges vill vara den som tar hand om oss så fort han bara får möjlighet. Frågan som jag tror ges oss idag, och då kan du tänka på en halv sekund. Om du idag skulle få fråga Gud om vad som helst, Vad skulle det vara? För han sitter just nu bredvid dig och lyssnar. Skriften säger, det två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Så kan jag tänka att om du fick fråga Gud om vad som helst. Vi ska göra alla våra på något sätt önskningar att kända inför Gud står på ett ställe. Om du fick fråga Gud om vad som helst, vad skulle det vara? Det påminner mig om när jag, en oviss stund i min ungdom hade ett ungdomsmöte i Närpes av alla metropoler. Och sen så tvingade jag fram en... Jesus, jag tänker på saken. Tvingade jag i princip fram ett par unga gäng, mopp-pojkar som jag på något sätt med stor iver skulle ha fram. Och jag skulle inte be för dem, utan jag tyckte att de skulle be för varandra. Och det kanske inte mest visa jag gjort, för efter en par sekunder började jag höra en bad om vodka, andra om moppon. Och då tänkte jag att jag kanske avbryter den där formen av bön och på något sätt sätter det på det ovisa kontot hos ung predikant Olin. Men inte det kanske du ska be över idag, hoppas jag. Utan tänken, om du skulle få fråga Gud om vad som helst. Vad skulle du då fråga om? För han sitter just nu bredvid och lyssnar på dig. Nummer två. Du blir inte anklagad. För du är frikänd av Gud. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Alltså det är ju någonting fantastiskt på något sätt. Jag vet inte, man som gammal man känner, man måste ha lite dansmoves. På något sätt. Man är så ivrig kring den här texten. Att du blir inte anklagad. För du är frikänd av Gud. Jag drar den här storyn några gånger, men jag tycker den är så fin. Jag har ju en gång åkt fast för fortkörning. Och jag skulle imponera på en anonym kvinna. Och skulle ställa upp det mitt i natten en påskafton, klockan var 2:30. Och så ska jag köra hem några anonyma personer till en anonym kunniby. Och så gasar jag iväg förbi Prisma. Och så ser man mitt i allt de här halvjobbiga blåa sirenerna igång där och tar fast mig för fortkörning. Och så tar de och mumlar dem lite bryskt att det gick nog lite hårt det här, och tjejerna frittrar på där i baksätet. Och så kämde sig tomat och sånt i ansiktet. Och fick en ganska saftig böteslapp den natten. Och jag, om jag minns rätt, så var jag exakt 20 år om inkomsterna som en rik, ung, icke-rik studerande var ju kanske inte så jättehöga. Så jag gjorde att jag följande dag gick hem till mina föräldrar och med viss överdrift förklarade vad som hade hänt. Och sa att det egentligen inte alls var mitt fel, som en god ung predikant. Och pappa, jag minns ännu den synen, pappa sitter och nickar. Säger ingenting, utan han tar min böteslapp och så traskar han upp utan att säga några ord. Sätter sig för sin dator, loggar in vid nätbanken och dallar han bort den. Utan att mumla desto mera. Och då sista jag såg eller hörde om den där böteslappen. Och det var också en av de första erfarenheter jag fick av Guds nåd. Jag hade en skuld som jag inte kunde betala. Utan jag behövde förlita mig på att det finns någon som har den möjligheten, den kapaciteten, den makten. Som kan hoppa in och betala priset i mitt ställe. Och jag tror att det är så som nåden är. Vi har gjort fel. Vi kan inte betala. Så vi måste lägga vårt hopp till en extern kraft som har den möjligheten att hjälpa oss. Och den kraften i vårt liv, i vårt kristna liv, så är Jesus som har betalat priset för oss. Paulus utbrister att vem kan anklaga oss då det är Gud som frikänt oss och frikänner oss. Kom ihåg presens form. Han frikänner oss. Tänk på det igen. Det är Gud som frikänner oss. Det är en pågående handling som varar ända in i evigheten. Jag vill att du ska förstå det här. För det finns en viss, ska säga, förvrängning av evangeliet ibland som går ut på att du hela tiden måste komma ihåg och bekänna precis varenda synd. Om du med en bilolycka dör och ser en halv ond tanke på vägen så kommer du inte till himlen. Det är inte evangelium. Evangelium är inte att frälsningen handlar inte om dig, det handlar om att den går från Gud till dig. Och när du har böjt dig vid Jesus så har Jesus blivit den som för din talan inför Fadern. Och vi kommer snart in mera på det. Men det är så viktigt för dig att förstå att när du har böjt ditt knä och sagt att Jesus är din Herre, så lever du under kontinuerlig pardon, alltså under kontinuerligt frikännande från Fadern. Det grekiska ordet som jag tycker är lite dåligt översatt i den här texten. Texten talar om att vi har en Jesus som vädjar för oss. Det grekiska, lite halvt svårt uttalade ordet är egentligen entynchanei. Och det betyder egentligen att man har någon annan som för vår talan inför en annan part. Jag tycker vädjar, man vet inte hur du ska gå nu när någon vädjar. Men det handlar egentligen ordagrant om att vi har gjort bort oss, men Jesus själv går och säger till Fadern, jag har betalat priset för dem. Vem är det som anklagar oss? Inte Gud i alla fall. Många gånger kan vi känna hur vi själva är vår ärkefiende och tänker och säger nedlåtande saker om oss. Även omgivningen kan ibland te sig fruktansvärd mot oss. Vi har väl alla upplevt hur människor har behandlat oss fel någon gång. Och då kan vi lätt frestas av tanken att våra omgivningens tankar är lika med Guds tankar om oss. Tack och lov så funkar inte Gud som världen. Och Guds beslut är alltid mycket tyngre än våra känslor och andra människors åsikter. Så oavsett vad vi känner så gäller Guds beslut. Du och jag, vi är frikända av honom genom hans offer i Jesus Kristus. Jesus var den ofullkomlige människan, både född som Gud och som människa. Som människa kunde han dö för våra synder, som Gud så kunde han inte dö, utan uppstod på den tredje dagen. Ett kort, väldigt sammanfattat teologiskt komprimendum till dig. Så ta idag emot förlåtelse från Gud och upplev den friheten som enbart han kan ge. Det står i Bibeln också att vi är kallade till frihet. Alltså det är vårt livs mål att du och jag ska kunna leva i en frihet som kommer från Herren. Vi vandrar vidare, jag har bara två fina punkter kvar. Jag tror det blir bättre. För det tredje, du går aldrig ensam. För Gud går med dig. En av de mer omskakade historier som jag varit med om, så var en sommardag där jag plötsligt blev kontaktad av en kvinna. Kvinnan berättar till mig att hon har tillbringat de tre senaste dygnen i en sopcontainer i en annan stad i ett annat land. Och under de här tre dagarna så har hon knappt ätit någonting alls, och nu kommer en sån desperation att hon planerar sälja sig själv på gatan för att få pengar till mat. Varför kvinnan ringde mig var inte för att berätta det här. Utan kvinnan kontaktade mig för att hon ville att jag skulle be för henne, då den här saken skulle äga rum. Jag försökte och jag harklade mig lite och försökte säga att det kanske finns andra vägar, att kan jag hjälpa till och så vidare. Men då blev kvinnan riktigt arg, för det var inte därför hon hade ringt. Hon ringde och hon kontaktade mig för att hon ville att jag skulle be för henne, för att Gud och hans kärlek skulle kunna vara närvarande även i detta fruktansvärda besök i dödsskuggans dag. Jag minns hur jag under tårar böjde mig, mina knän i det rummet där jag befann mig, och ropade till Gud, Herre, förbarma dig. Men så slog det mig att Gud, den barmhärtiga, den fantastiska, den fina, han är den guden som aldrig överger oss, som alltid kan beröra oss och vara med oss. Och tack och lov, så jag hörde av mig sen följande dag, så gick det väl, även om det nu gick som det gick. Men jag tänkte ganska länge på det där, att tänk att den här människan hör av sig och vill ha hjälp även i den här situationen. Att hennes tro på Gud var så pass stark att även i detta fall kunde han och hans starka hand sträcka sig ut och ta hand om henne. Jag tror, kära vänner, att vi ibland underskattar Guds förmåga att röra vid oss. Jag säger det på nytt. Jag tror vi ibland underskattar Guds förmåga att röra vid oss. Då livet känns som mest utmanande och påfrestande, så det är lätt hänt att vi på något sätt inte vänder oss till Gud, utan vi vänder oss till allt det andra också istället. Det som vi säger att vi inte längre kan försena Guds godhet ifall livets situationstecken suger. Men nu är det så, kära vänner, att vi aldrig någonsin kan förtjäna Guds kärlek. Så det argumentet som vi redan har konstaterat tidigare är ju helt irrelevant. Paulus frågar sig, vad kan skilja oss från Guds kärlek? Eller egentligen säger han, vem? Egentligen är det enda svaret på den frågan oss själva. För inga yttre omständigheter är starka nog för att stå emot den eviga universella kärleken som kommer från Gud. Gud kan göra den ena lustiga, märkvärdiga saken genom dig och genom mig ibland utan vi har någon aning om vad som händer. Det var ju somras som predikade, som jag kanske nämnde någon gång, i Raseborg. Och där hade vi nog tänkt i alla fall något saligt möte. Och så var det, jag hade rest ganska länge och ganska trött. Och sen råkade jag säga i misstag att vi har ju förbön. Och om nu någon mot förmodan skulle vilja att jag ska be för dem, så då kan jag göra det. Men vi hade någon förbönsteam där, så de kan ta hand om det där. Så jag var ganska trött och jag satt mig snabbt på bänken. Jag tänkte, nu slipper vi den här delen. Och sitter mig snabbt på sidan, så blir en lång kö där bakom mig. Och alla på något sätt av en konstig anledning, säkert människor fixerade de är, så skulle tycka att jag skulle be för dem allihopa. Och jag tänkte, kära genom, det tog faktiskt en timme innan jag kom därifrån till sist. Och så börjar man be för den ena, för den ena, för den ena. Så kommer en finsk man, ganska stor kille där. Så säger han inte någonting. Han talar på en finsk dialekt som jag med min stockholmska gen inte förstod så mycket på. Och så sa han någonting. Och så sa jag, aha, sa jag tillbaka. Och så stod han så här. Jaha, så tänkte jag, kanske jag ska be för honom då. Och så bad för honom, jag hade ingen aning om vad jag skulle be för. Så jag ber för honom, och sen ser han lite salig ut, nickar och ser fint salig tillbaka, och sen tänker jag morgens. Och så blir det nästa dag. Och så kommer den här mannen riktigt glad fram till mig. Och så säger jag någonting på nytt, på den här väldigt obegripliga dialekten. Och så var han så tacksam och så glad, och sen sa han någonting, jag fattade inte alls vad han pratade om. Och så gick han därifrån. Jag tänkte, men nu är bra människor är glada. Inte alltid att människor är glada när jag predikar, tänkte jag. Och så tänkte jag inte mer på det. Och sen ska jag börja få hem. Och så kommer pastorn i församlingen fram till mig och säger, ja, du kanske hör den där mannen få prata. Det var fantastiskt vittnesbörd vad han sa. Så jo, jag har hört om honom, men jag vet inte vad han sa, sa jag. Och sa han, jo, han har inte kunnat sova där på 25 år. Och så sa han det till dig igår, du skulle be för honom att han skulle få sova en hel natt för första gången. Var det 20 eller 25 år, minns inte exakt. Och så gjorde det, sa han. Och så kunde han första gången då på 20 år sova en hel natt. Och han var så glad över det. Han sa, han ville gå och berätta det till dig. Sa jag, om jag fattar ingenting. Ja. Och så tänker jag ibland att just det är Gud, för det handlar inte om oss. Utan det handlar om Gud genom oss. Och då behöver vi inte ens förstå vad vi ber för. Det står ju så också i Bibeln att vi vet inte alltid vad vi ska be om, men anden ber för och genom oss med suckar utan ord, och det är väl finskande. Så jag tror ibland att vi ska börja tänka på det här, att Gud kan göra mera än vi kan tänka och förstå. För vad kan skilja oss från Guds kärlek? Vad kan skilja människor utanför kyrkans väggar från Guds kärlek? Ingenting, tror jag. För det finns inga omständigheter som är starka nog för att stå emot den eviga universella kärleken som kommer från Gud. Hans längtan och önskan är att ständigt överbevisa oss om hans kärlek och nåd. Jag träffar ibland människor som är mitt i de värsta och jobbigaste av stormar. Och man funderar att hur ska det här livet kunna lösa sig överhuvudtaget? Men mitt i deras kamp, som kan vara svår, det kan vara dödlig sjukdom de befinner sig i. Och så kommer man in på det andliga. Och så mitt i allt så slutar det med att de människorna önskar att be för en. Och man funderar, man är inte värd att ta emot en sån bön. Men så tänker man, när man får den här välsignande bönen av dessa bröder och systrar, det är bland det mest starka och magnifika man har varit med om i hela sitt liv. För de har sagt sitt hopp till Gud och inte till omständigheterna som de befinner sig i just då. Kära vänner, jag vet inte vilket liv du befinner dig i, men låt inte dina omständigheter begränsa den välsignelse som Gud vill ge dig. För dessa människor har inte tillåtit att deras kamp ska förhindra Guds verk, eftersom de har kommit till insikt att det handlar bara om Gud och inte om dem. Detta eftersom de har lärt sig vad det handlar om att placera fötterna på någonting som inte är gjort av människohand utan som är klippan Kristus. När vi står där på Kristus, så det är inte så stor skillnad egentligen vad som händer runt omkring oss, utan vi står tillsammans med Gud som regerar och älskar oss. Vad kan skilja oss från Guds kärlek? Sen rabblar han upp nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Ingenting av det kan skilja en människa från Guds kärlek. Oavsett vilket mörker som du eventuellt kan befinna dig i, oavsett vilken kamp du kanske har ekonomiskt nedkapitulerat, du kanske på något sätt har extrema utmaningar i din relation, eller du kanske är fullständigt nedbruten av sjukdom, och vi respekterar allt sånt och vi nedvärderar inte människor som går igenom kamp. Vi kan säga det själva, för vi har själv gått igenom så mycket kamp. Men ingenting av dessa kamper kan hindra dig från att idag uppleva frid med Gud och hans kärlek. Ingenting kan hindra dig från att du till och med kan vara till välsignelse för en medmänniska och en broder. Jag ska säga dig att några av mina livs värsta kamper som jag haft, här kan min broder och vän Mikael Kanto vittna högt att det stämmer, så gick jag igenom när vi startade församlingen där God Jul Vasa 2003. Det var en enorm kamp dag ut och dag in. Om man funderar, ska man överhuvudtaget ta sig igenom? Men man beslutar sig för att se på honom, se på Kristus, lita på att han håller och han vill det här. Och nu när man ser tillbaka med lite reflektion och med tårar i ögonen, med tacksamhet till Gud för att besöka de här människorna som Herren så mycket älskar, så är man ju någorlunda tacksam i alla fall att man inte kapitulerade 2003 i oktober och gav upp, utan höll sin blick på Kristus med hjälp av vänner och andra som kunde stötta en och hjälpa en framåt. Du ska inte kapitulera. Sök din hjälp från Herren och kom ihåg att det inte finns någonting som kan skilja dig från hans kärlek. Min fråga till dig, kanske du idag behöver bli buren av Gud. Du kanske finns en sån position i livet där du inte orkar gå, där kraften har försvunnit, och det kanske är dags att bara att du låter Herren själv bära dig. Min fjärde punkt, och är den mest saliga av dem alla: du kan inte förlora, för Gud har redan vunnit. En av mina absoluta troshjältar i livet, en man som hette Polycarpos. Han är en av våra viktigaste kyrkofäder av främst två orsaker. Han var aposteln Johannes lärjunge. Alltså han hade första hand information av en som hade gått med Jesus själv. För det andra, så hans lärjunge var Irenus. Irenus är kanske den viktigaste tidiga kyrkofaden som vi har i kyrkohistorien. Polycarpus var en man som nu hade uppnått en hög ålder. Och i denna höga ålder så drabbades det en ganska svår förföljelse, eller en riktigt svår förföljelse i den ort, den region där han befann sig i. Och den förföljelsen gick inte ut på att om du förnekar Jesus så fick du leva, men om du inte förnekade Jesus så då fick du gå martyrdöden. Denna fråga fick Polycarpus ställd inför sig. Och då de hade fängslat honom och halvt pryglat honom, så frågade de ut honom ifall han skulle vilja förneka Jesus och leva, annars får han dö. Och så här svarar han: under 86 år har jag följt Jesus, och aldrig någonsin har han svikit mig. Hur skulle jag kunna tala illa om honom? Sen bränns han till döds på en påle. Jag tänker på Polykarpos och på många andra troshjältar. Att de valde att vandra med Jesus ända in i döden. För inte ens döden själv kan hindra oss från den här fantastiska närvaron vi kan uppleva med Jesus. Det är ett visst försmak av den vi har här på jorden. Och har du inte upplevt Jesus, livet med Jesus här på jorden, så rekommenderar jag starkt att du får göra det väldigt snabbt. Men det är bara en försmak mot det eviga livet. Den eviga närvaron, den eviga relationen vi har med Kristus Jesus sedan. Paulus, när han talar, nu ska vi förstå det här. När Paulus säger så här: i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. I allt detta, vad är allt detta? Jo, det var han just har talat om. Han har talat om nöd, svält, svärd och nakenhet och förföljelse och hela faderullan. Och sen säger han: i allt detta, alltså i all svårighet, så gör vi vad då? Jo, vi vinner en överväldigande seger. Och nu är jag som är halvnörd på grekiska, så tycker jag det är ytterst fascinerande ett ord som Paulus använder här. Och det ordet används han bara på en enda gång, och det används bara på ett enda ställe i hela Bibeln. Och det är ordet hypernikao. Och det är från två ord taget. Vi har nikao som är seger, och sen har vi hyper som är en massiv, gigantisk, triumferande seger. Och det där egentligen som överväldigande seger kommer från. Hypernikao, alltså någonting som är så svårt och så stort. Min bibellexikon, någon teologisk kommentar, sa att det är en av de svåraste grekiska orden att översätta. För det finns inget på svenska i alla fall som ska på något sätt försöka förklara hur enormt stor den segern är. Så mitt i allt lidande och svårigheter och strid som vi går igenom, så vinner vi en hypernikao. Alltså en massiv seger. Det är inte ens frågan om hur det ska gå, utan det är bara, jag vet inte hur jag ska på något sätt förklara det själv heller, man blir lite så glad i hjärtat. Paulus skriver alltså att han är viss om att det inte finns någonting som kan skilja oss från Guds kärlek. Varför det? Jo, för du har vunnit en överväldigande seger genom Jesus. Betoningen ligger i att denna kärlek kommer enbart genom Jesus och när vi har honom som Herre. Man stannar inte där, utan han proklamerar att vi vinner en överväldigande seger också genom samma Jesus. Vi tycker om att säga det, och jag håller med om att vi är över och inte under, vi huvud och vi inte svans. Alltså vi som församling, vi står i fronten. Vi som på något sätt har att säga till om hur det går. När det går väl för staden går det väl för er, men tror också att när det går väl för oss så går det väl för staden. Att när vi ber och är igång, jag hoppas ni kommer på bönemöte på tisdagar. Två i alla fall, trevliga tillställning vi får där. Men två eller tre samlade mitt i landet, så det räcker bra väl. Men tänk nu igen. Vad är alltså en överväldigande seger? Hypernikao. Vad är det? Det är i mitt, jag måste erkänna också, lite sportnörd som ryms in. Det är både grekiska och sportnörd och lite bredspel där bak. Och bakgrundsmusiken är metal. Alltså det är på något sätt, det är utklassning. Det är 10-0, det är 100-0, det är 2000-0. Här kommer en fin kommentar. Det är något som man bara vet hur det ska sluta innan matchen är över. Din match pågår. Men vi vet redan hur den ska sluta. Varför det? Jo, hypernikao. Jesus har vunnit en överväldigande seger för dig. Jag var en gång på en lokal cupmatch i Sundom. Jag är uppväxten där, tack och lov. Och den året så lottades finska kuppen så att Sundom skulle möta Jaro. Och Jaro på den tiden, de var ju lite annan kaliber, tänkte säga, än vad det är idag. Gud välsigna dem. Och de var en av de bästa lagen i Finland. Efter en jämn första 5 minut så slutade det med att Jaro vann med 12-1. Och det var inte många lokala supporters, där var man lokal sundanbo där med flaggan i topp, som trodde inte så jättehårt att när det var 15 minuter kvar så kommer Sundom att vända det här. Alltså det var 1-11. Så blev det ännu 1-12. Och det är en liten dålig bild, men ändå en bild som du ska förstå hur det är med ditt liv tillsammans med Jesus. Alla vet hur det ska sluta, för att Jesus har vunnit segern för dig. Du behöver inte fundera hur ska det gå för dig. Du kan tänka Hypernikau. Du kan döpa din nästa katt till det, så det är lätt att komma ihåg. För det är denna seger som Paulus talar om. Det är en seger vi är viss om att vi har, även om matchen inte är över. Det är denna seger som Polykarpus levde i och som han visste att han hade vunnit, även om han snart skulle brännas på bål. Du har vunnit med Gud. Jag tror inte det ska vara helt dumt om du ska få lite mer av den tron i ditt liv. Du har vunnit med Gud. Oavsett hur ditt liv ser ut eller har sett ut eller kommer att se ut, så finns det en evig seger från Golgata kors som sträcker sig in ända in i evigheten. Hos Kristus och hans kors finns det alltid kraft och styrka att få och hämta. Min avslutande fråga, och vi ska snart fira Herrens nattvard. Det är en fantastisk stund att fira nattvard i, för då kan vi reflektera om de här 4 punkterna. Vill du idag tillåta Gud att resa upp dig och beklä dig med hans kraft? Vill du låta ditt liv bli ett levande exempel på Guds kraft och kärlek? Kanske det är dags att du tar ett kliv mot honom och låter hans liv bli ditt liv. Hans ande blir din ande. Kanske du för första gången vill få uppleva Guds kraft. Kanske har din nådegåva legat latent allt för länge. Kanske har du kämpat med besvikelser över hur ditt liv tillsammans med Gud inte gick som du hade tänkt. Idag kan alla dina frågor få sitt ja och sitt svar och sitt amen i Jesus. Det handlar om att vi enbart sträcker sig mot honom. Jesus säger att vi ska närma oss honom. Vi tar ett litet tankesteg mot honom, så kommer han emot oss med allt vad han är, allt vad han vill, allt vad han kan för just dig. Gud är inte emot dig. Han är på din sida. Du blir inte anklagad, för du är frikänd och du frikänns av Gud. Du är aldrig ensam, för Gud går med dig. Och du kan inte förlora, för Gud har redan vunnit. Ska vi be till Herren? Ska vi börja förbereda nattvarden också? Tack Jesus för att vi bara får stå tillsammans med dig den här dagen och bara begripa lite mer av vad det handlar om att vara med dig, Herre. Vi så många gånger, Herre, vi underkänner oss själva, vi dömer oss själva och vi tycker att vi är värdelösa och det ena och det andra, dumheten. Hjälp oss idag att fatta att vad dina tankar om oss är. Hjälp oss idag, Jesus, att fyllas av ditt liv. Hjälp oss idag, Jesus, att komma närmare din tron. Få höra din röst, Herre. Ta del av din kärlek så att vi i vår tur, Herre, får bli en välsignelse för det landet, den här staden som vi älskar. Hjälp oss idag, Herre, att förstå hur mycket du älskar oss och hur mycket du vill välsigna oss. Herre, hjälp oss. Vi ska fira nattvarden och önskar att de som ska vara med och hjälpa till kommer fram. Låt den nattvarden nu som vi ska fira tillsammans vara en fortsättning på den här gudstjänsten. Där du och jag får tro på det som Gud redan har sagt till oss. Det står i Bibeln att Jesus själv sa det, att det är brödet och den här bägaren, eller bägarna, de symboliserar, brödet symboliserar hans kropp. Denna kropp som blev bruten för vår skull, så att vi idag skulle ha hela kroppar. Ha ett helt liv tillsammans med Jesus och uppleva det livet som han har för oss. Egentligen så tror jag att Jesus gav oss nattvarden för att vi ska komma ihåg det som Paulus säger, det var det allra viktigaste. Nämligen att Jesus dog för våra synder. Att han har dött för oss så att vi idag ska kunna få leva. Så utan några värre krimmelkrokar så ska vi bara ta och be och välsigna de här gåvorna och bara tacka Jesus för det liv som han idag vill ge oss.